har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
När Robert Wilson var ung på 40-talet i Nebraska så brukade han och hans kompisar gå och kolla på boskapsauktioner.
Det finns risk att jag avslöjar något om min lite så urbana bakgrund här, men hur funkar en boskapsauktion?
Ja, normalt sett så säljer man ju boskap en och en.
Det här är Tommy Andersson, han är professor i nationalekonomi vid Lunds universitet. Han är också kapitalets sakkunniga i frågor kring auktionering av boskap.
Man tar då in sig till exempel en tjur där i den här lilla arenan, man visar upp tjuren och sen sitter det en massa budgivare där och sen börjar en auktionsförrättare och säger så här: vem betalar 5000 kronor? Och så räcker någon upp handen.
Och Robert Wilson, han kollar på de här auktionerna och du vet hur det är i USA. Auktioner där låter svin konstigt. Jag tror att det är 1400. Jag vill mest bilda upp det här för bara liksom att även lyssnarna ska veta hur sjukt det låter i den nya världen. Det du lyssnar på är för övrigt Russell Sleep från Iowa. Han vann VM i Livestock Auctioneering 2019.
Förlåt, vad vann han, sa du?
Han vann VM i boskapsauktionsförrättande. Okej, någon budar 1400 för den här tjuren.
Toppenpris.
Lite väl bra pris, tycker någon annan. Så att budgivningen fortsätter.
1400. Och sen fortsätter man bjuda över den tills att man bara har en vinnare. Och den vinnaren betalar det priset som man då har angett.
I det här fallet då $1,450.
Och det är någonting jag brukar kalla för en engelsk auktion.
Ett beprövat sätt att få någon att betala en rimlig summa pengar för något. Typ en ko eller en lägenhet eller så.
Verkligen. Men när Robert Wilson kollar på det här så tänker han, är det här verkligen ett bra sätt att göra det på? Får man verkligen fram en rimlig summa när man gör så här? Eller finns det ett problem här?
Ja, det kan finnas ett problem. Därför att om vi tar till exempel den här tjuren då. Vi säger att vi ska sälja en tjur. Det är inte alltid så att man har haft möjlighet att inspektera den här tjuren innan. Och det låter ju ganska brutalt att säga inspektera en tjur. Men det kan ju vara så att precis som alla olika varor och olika kvaliteter kan det vara så att en tjur, det kanske visar sig att den råkar vara halt eller den är inte så tung som man har trott. Eller vad det nu kan tänkas vara som bestämmer värdet på en tjur.
Eller så kanske det finns någon annan variabel som är osäker. Säg att man ska ha tjuren i ett år och sen slakta den och sälja köttet. Då är liksom köttpriset om ett år, det är ju liksom typ den viktigaste variabeln i hur mycket den här tjuren är värd. Och där finns det ju liksom ingen säkerhet alls egentligen. Säg att man ska införa någon särskild köttskatt eller någonting som gör att, eller man kanske förbjuder att äta kött, eller så kanske det bryter ut någon sån här galna kosjukan grej som gör att ingen vill äta kött.
Det är svårt att spekulera i alltså.
Verkligen. Så
när man har en sån här engelsk auktion, det som händer, det är att det är den som är mest optimistisk, den som tror tjuren är värd mest pengar från vinden, för det är den människan som kommer att bjuda högst.
Men så händer det någonting, och så är inte tjuren värd lika mycket.
Och det Wilson menar kan då hända, det är att även om man har professionella budgivare, boskapshandlare, i genomsnitt gissar de alla rätt på den exakta värdet av tjuren. Problemet är då att även om de gissar rätt i genomsnitt så kommer den som har lagt högst bud ha överskattat värdet. Och då kan man då drabbas av det som heter vinnarens förbannelse, det vill säga att man blir först jätteglad för man har vunnit auktionen. Men sen inser man att den enda anledningen till att jag faktiskt vann den här auktionen, det var att det var jag som överskattade värdet mest. Alltså är tjuren värd mindre än vad jag trodde. Alltså kan jag förlora på att vinna en auktion.
Och när Robert Wilson decennier efter att han har sett de här boskapsaktionerna. Sen börjar studera ekonomi och senare också just auktioner. Så inser han att det här med överpris, det är liksom inbyggt i auktionen. Det är ganska troligt att den som vinner en auktion drabbas av vinnarens förbannelse. The winner's curse på engelska.
På brittiska engelska.
Ja.
Det är nästan så att man önskar att någon smart ekonom skulle kunna glida in och lösa det här, va?
Nästan så, va? Idag handlar kapitalet om auktioner och lösningen som Robert Wilson och senare också Paul Milgram tog fram, som inte bara förklarade problemet med bondauktioner. Den har faktiskt också möjliggjort förbättringar i hur vi styr vårt samhälle och... Den gav dem ett Nobelpris, hörru. Från Monopol Media, jag heter Gunnar Harrius.
Jag heter Åsa Secker.
Idag med ett litet Nobelpris-special. Häng kvar. Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget. Och du, Jakob, du har ju satt in i vad som måste vara Sveriges mest okända sparform.
Ja, på 1700-talet. Så hade ju gubbarna ett problem. Ett problem som berodde på att de dog för tidigt.
Mm.
Och då stod ju deras fruar och familjer utan försörjning.
Ja.
Så man kom ju på att man skulle spara pengar ihop då, på något sätt, med en liten twist.
Ja.
I form av en slags försäkring. Och med tiden har det här utvecklats till en sparform som man inte behöver tänka på någonsin. Som ger en massa diversifiering. Som ger tillgång till en massa liksom, bra tillgångsslag som man annars inte får tillgång till. Där avgifterna är låga och där en stor del av kapitalet dessutom otroligt nog är garanterat.
Mm.
Och det här har ju funnits då helt dokumenterat i typ 250 år. Men det här finns och jag har träffat SPPs investeringschef Fredrik En och pratat om hur det här funkar. Och det här har vi släppt som ett litet bonusavsnitt i kapitalet under torsdagen den 4 april.
Mm.
Och där kan man lära sig mer om... Och där kan man lära sig mer om sådana här försäkringar och hur den här okända, men väldigt, väldigt bra sparformen funkar.
Precis, finns som ett vanligt kapitalavsnitt i den så kallade feeden. Lyssna gärna på det avsnittet eller läs mer, läs mer på spp.se. Vi säger stort tack till SPP förstås som hjälper oss arma krakar att få lite bättre koll på vårt sparande och på pensionen.
Bra, tack!
Tack!
Idag ska vi prata om auktioner.
Precis, och vi ska göra det med Tommy Andersson som är alltså professor i nationalekonomi vid Lunds universitet.
Jag är också medlem av den här kommittén som delar ut Sveriges Riksbankspris i ekonomiska vetenskaper till Alfred Nobels minne.
Mer känt som?
Nobelpriskommittén i ekonomi.
Först bara en liten fotnot. Vi kommer att säga Nobelpriset i det här avsnittet. Och Robert Wilsons och Paul Milgrams forskning kring auktionsteori tilldelas Nobelpriset i år. De får inte gå på fest, stackars dem. Jag känner att man kommer kunna glänsa på Zoom-avien sen när man kan förklara det här. Typiskt bra grej.
Eller runt Zoom-julbordet att så här... Ja, ni vet Nobelpriset i år. Här kan jag förklara. Så det är liksom lite samhällsservice vi erbjuder kan man säga.
Det är så vi jobbar.
Anledningen till att vi pratar med just Tommy Andersson om det här, det är att han forskar på en sak som typ har med auktioner att göra.
Jag håller på med matchning. Jag parar ihop saker. Människor med njurar, barn med skolplatser eller flyktingar med geografiska regioner.
Är liksom auktion en del av matchning?
Ja, det kan man säga. Man kan säga att rent generellt så kan man titta på matchningsteori i två perspektiv. Dels matchning där man använder sig av pengar eller matchning där man inte använder sig av pengar. Så till exempel att matcha organ mot människor ingår normalt sett inga monetära transaktioner, så det är matchning utan pengar. Auktioner försöker man ju matcha saker som ska säljas till de som vill köpa det med hjälp av pengar, det vill säga att man prissätter de här varorna.
Det finns såklart andra sätt att prissätta saker på som inte är genom auktion. Väldigt mycket prissättning är gjord efter vad man brukar kalla för klassiska marknadsprinciper.
Alltså en cola kostar 12 kronor och alla som tycker att det känns rimligt att betala 12 kronor för att köpa den.
Ja, det är nog det vanligaste sättet att prissätta obegränsade resurser eller, liksom, eller ounika resurser. Alltså Coca-Cola är ju inte helt obegränsat, alltså det finns inte hur, men det finns nästan hur mycket Coca-Cola som helst. Men auktioner, det är ett vanligt sätt att prissätta någonting som är begränsat eller unikt. Men trots den här avgränsningen som låter väldigt så snäv, så är det faktiskt förvånansvärt mycket som prissätts genom auktioner.
De flesta som hör auktion och kanske tänker på någon sån här internetauktion som säger eBay eller Tradera, eller någon sån här fin konstauktion i London eller någonting i den stilen, eller en gårdsauktion. Men faktum är att nästan alla produkter som finns runt omkring oss som vi använder dagligen bestäms priset på med hjälp av en auktion. Exempelvis våra elkostnader bestäms på regionala elbörser med hjälp av auktionsformat varje timme dygnet runt. Varje gång du öppnar din webbläsare på internet så bestäms vilka annonser du ska se med hjälp av de cookies du har i datorna och en auktion som pågår i bakgrunden.
Okej, så att det är med andra ord inte bara vem som får köpa tjuren som avgörs på auktion utan också så här skitstora marknader. Så att om man kan förstå hur auktioner funkar och dessutom då kanske göra dem lite bättre så är det en big deal.
Ja, och ett av problemen med auktion som vi beskrivit hittills det är då det här med vinnarens förbannelse. Att den som vinner är den som har överskattat värdet mest. Och kan man då ducka det så är det kanon. Alltså så här, det är kanske inte hela världen om man råkar köpa en tjur för $1,450 istället för $1,400.
Problemet är ju utifrån du ska handla upp sådana här stora kontrakt för att utvinna olja som är värda miljardtals kronor eller rätten att använda del av ett frekvensband som är värda tiotals miljarder kronor. Det här vill ju inte göra en överskattning med 10%, så det betyder att du gör miljardförluster. Och det är inte bara dåligt för den som faktiskt gör den här förlusten. Det är också dåligt i många fall för samhällsmedborgare.
Alltså jag är helt med på att det skulle vara dåligt för ett oljebolag om de köpte olja värt 1 miljard för priset 1,2 miljarder.
Ja.
Det är ju sämst.
Ja.
Men varför skulle det också vara dåligt för samhället? Det är jag inte riktigt med på.
Alltså så här. Ganska ofta när det kommer till så här megastora auktioner så handlar det om någonting som alla människor, alltså typ samhället, ska ha nytta av. Det kan vara typ el.
Mm, det är en typisk sak som jag skulle säga att jag nyttjar.
Eller det som vi kommer lägga en stor del av det här avsnittet på, mobiltelefoni.
Också en sak som jag använder i mitt liv.
Fråga mig inte exakt hur mobiltelefoni funkar, men typ så här funkar det. Det handlar om frekvenser. Det finns ett begränsat antal frekvenser i luften liksom, som man kan skicka mobildata på.
Nu vill jag göra sådana rymd-IT-frekvensljud.
Tänk på det typ som en så här 50-filig motorväg som liksom mobildata kan köra på. Det är samma motorväg som även radiofrekvenser kör på. Så att här, din svåra Economist-artikel som du läser på mobilen, den kör på en fil och min Christine Lagardes 10 snyggaste scarfs-artikel eller min Netflix-stream, den får också en egen fil.
Helt med på den här liknelsen faktiskt.
För att få det här att flyga så håller man då i en auktion. Och då säger man kanske, vem vill köpa fil nummer 1?
Jag.
Vem vill köpa fil nummer 2? Och så vidare. Och så kanske Tele2 säger, jag vill köpa fil nummer 2 för att Åsa ska kunna läsa sin svåra artikel. Och så säger Telia säger, jag vill köpa fil nummer 1 så att Gunnar kan läsa sin Christine Lagarde clickbait. Fast det här är också lokalt, så att det är liksom ännu lite mer komplicerat. Så att det kanske är så här, man köper fil 1 för en viss region och sådär. Vi kommer till hur man gör det här lite noggrannare sen. Poängen är att det finns ett begränsat antal frekvenser som man kan köpa. Alltså de här filerna på det så kallade spektrumbandet, alltså motorvägen. Om man vill att du ska kunna läsa The Economist och att jag ska kunna läsa om Christine Lagarde. Och anledningen till att man säljer frekvenser på det här spektrumbandet
är ju att man vill att samhällsmedborgarna ska kunna få bra mobiltelefoni-service. Har man då ett företag som måste överbetala för värdet så är det konsumenterna, slutkonsumenterna, alltså du och jag som är slutändan som får överbetala för att använda våra mobilabonnemang. Och det vill man då undvika.
Okej, så att om Tele2 överskattar värdet på spektrumbandet och vinner auktionen så drabbas ju de då av vinnarens förbannelse och då blir det dyrt för mig,
ja.
Fastän att det inte är jag som har överskattat spektrumbandets värde.
Det skulle du aldrig göra.
Aldrig.
Så att om man kan på något sätt komma förbi den här vinnarens förbannelse så är det väldigt bra.
Hur man bryter vinnarens förbannelse efter det här.
Så problem med auktioner kan drabba inte bara företag som budar bort sig utan också typ dig och mig i förlängningen.
Mm. Den som vinner en auktion har gjort den mest optimistiska bedömningen av värdet på någonting och då kan den drabbas av vinnarens förbannelse.
Du hör ju, det här måste vi göra någonting åt.
Ja.
Och jag gissar att någon, alltså Paul Milgram och Robert Wilson, har gjort någonting åt det, annars skulle de väl inte få Nobelpriset i ekonomi, eller?
De har ju det, vet du. De fick Nobelpriset för sitt magnum opus FCC's SMR-spektrumaktion 1994.
Där snackar vi en riktigt bra aktion.
Det måste ha varit en helt otrolig aktion. De fick inte priset uttalat för den aktionen. Men den aktionen var liksom första gången som man använde sig av Milgrams och Wilsons lösning. på liksom någorlunda stor skala för första gången.
Och vad var lösningen?
Alltså den består då av flera saker. Vi ska börja med Robert Wilson, det är han med de här tjuraktionerna. Hans bidrag var helt enkelt att medvetandegöra alla om the winner's curse. Alltså säga så här: hej, ju högre man budar, desto större chans till förbannelsen. Men ju lägre man budar, desto mindre chans att vinna. Det finns en motsättning här, vi måste alla hålla den i huvudet.
Vad är det man brukar säga i sådana här terapiprogram? Alltså första steget till att uppnå förändring är ju att erkänna att det finns ett problem. Självinsikt i vägen till bättring och så.
Verkligen.
Och vad gjorde man med den här insikten då?
Det är egentligen här som Paul Milgram kommer in på allvar. För det Paul Milgram gjorde var att han sa, okej, problemet här är att olika budgivare har så otroligt lite information. De lägger bud utan att ha egentligen någon typ av information, vilket gör att det är svårt att veta hur man ska agera här. Så hur kan man öka den här informationstillgången på ett smart sätt? Och ett sätt det är att köra såna här engelska auktioner. Det vill säga att man kör med öppna bud där man börjar på ett lågt pris och successivt höjer. Därför att det kommer att göra budgivarna trygga i deras egna värdering. Så då kan jag alltså lära mig någonting från de andra buden. Och det var en viktig insikt. Det är någonting vi brukar kalla för kopplingsprincipen eller the linkage principle på engelska. Som Paul Milgram kom på med. Kör med öppna budgivningsformat. För då kan man lära sig av de andra budgivarna.
Och det fanns ju verkligen problem här. Vi ska inte gå superdjupt i historien om jättekomplicerade auktioner, typ spektrumauktioner. Men man kan säga så här, först så hade man inte ens auktioner när man delade ut såna här grejer. Utan man fick bara så här motivera varför man själv var bäst. Och sen lottade man ut, du får fil 1 och 2 och 3 och så kan Åsa läsa sin Economist-artikel där typ. Och sen efter det så lottade man ut dem. Så man bara så här, och då var det kaos för det var typ så här 10 000 hedgefonder som kom in och bara så här, jag kan sköta ett spektrum. Och sen så sålde de det vidare till någon annan bara. Och sen så har man kört auktioner med slutna bud. Alltså att man får skriva på ett papper så här, det här är mitt bud. Och så jämför man liksom buden och den med högst bud vinner. Och där kan man ju gå bort sig som fan. För att man kan skriva liksom ett bud som är hur mycket hög. För man vet inte de andras bud.
Nej, livsfarligt.
Ja.
Okej, och lösningen på att auktioner är så dåligt konstruerade är helt enkelt att bara ha en sån här helt vanlig engelsk auktion.
Ja, det är liksom bara steg ett kan man säga. Nu kommer Milgram in och säger, nu är det slut på det här tramset med slutna bud. Ska ni buda så ska ni buda så att alla hör det. Och sen så sa han en grej till. Se nu för fan till att faktiskt ta reda på någonting om den här auktionen också.
Hur då?
Ja men typ, se till att maximera informationen. Se till att säljaren ger all information som hen har. Det kan vara typ så här ett provborrningsresultat om det handlar om en oljeauktion. Eller en besiktning om man ska köpa massa fastigheter eller whatever. Alltså det här låter ju så basic så att det inte är klokt. Men Wilson hade suttit med på så här, typ när Aramco hade köpt olja i Saudi. Och det var bara så här, men ni vet ju ingenting om vad det är ni budar på. Alltså att de hade liksom en liksom otrolig liksom, informationsbrist helt enkelt. Och bara att medvetna göra om att det finns saker ni inte vet här och det finns saker ni vet och ni måste liksom fatta vad det är ni vet och inte vet. Det är en stor grej.
Otroligt att det är en stor grej. Men okej, steg ett, känn till problemet. Steg två, ha öppna auktioner. Steg tre, se till att ha så mycket information som möjligt.
Precis, det är liksom grunden. Vilket låter som jätteenkla grejer, men de här sakerna blir lätt ganska svåra. Och sällan blir en auktion så svår som då vid de här spektrumauktionerna. Det är så när man säljer rättigheterna till att använda telenätet kan man säga. Alltså luften, motorvägen. Vi har pratat om det här.
Ja. Olika filer.
Precis.
Ja.
I Sverige är det Post- och telestyrelsen som har hand om det här.
Fina, fina Post- och telestyrelsen.
Ja, verkligen. Och när de då ska auktionera ut lite olika licenser, alltså rätten att köra i de här filerna på motorvägen, då är problemen många.
Ja, alltså, nu kommer jag göra en grov generalisering av problemets svårighetsgrad här, men det som är problemet just de auktionerna, det är någonting som vi brukar kalla för komplementariteter. Och vad det innebär är att olika objekt har olika värde i olika kombinationer för olika budgivare. Så det är kanske lättast att ta ett exempel med, säg att du ska sälja bord och stolar på en auktion.
Det säljs 4 stolar och 1 bord. Jag behöver stolar.
Och jag behöver ett bord, frågetecken.
Du behöver bord. Och Jakob, han behöver bord och stolar.
Fattiglapp.
Han har fan ingenting.
Nej.
Hur ska man underlätta en sån här auktion och att budgivarna faktiskt ger bud? Säg till exempel att man säljer bordet först och sen säljer man stolarna. då kan man hamna i en sån situation att den här personen som vill köpa både bordet och stolarna, för han är väldigt riskfyllt att gå in i en sån auktion för att först köpa bordet. För det kan ju vara superhård konkurrens på stolarna i nästa auktion. Vilket gör att han kanske köper bordet men inte lyckas införskaffa stolarna. Vilket gör att hans inköp blir helt meningslöst. För han är inte intresserad av bara bordet.
Stackars Jakob, står där utan stolar.
Jävligt verkligen. Poängen här är att samma princip fast upphöjt i typ 10 gäller för frekvenser för telefoni och radio. Alltså olika budgivare vill ha olika mycket tillgång till frekvensband i olika regioner. Säg för tydlighetens skull att man i Sverige säljer tillgång till frekvenser utifrån landskap. Så man säljer 3 frekvenser för Öland, 6 för Skåne, 8 för Småland och så vidare.
Och de, en del vill ha nationell täckning och andra kanske vill ha lokal täckning. Och då är då frågan, hur gör man det på ett sätt så att det är tryggt för budgivare att kunna köpa olika typer av paket, det vill säga olika delar av frekvensband på olika storlek dessutom.
Så ditt telefonibolag som du just nu startar, Tele Åsa, det vill du kunna ha i Gästrikland, Hälsingland och Uppland. Men det är mest trafik i Uppland, så du behöver fler filer på motorvägen där. Och så har jag ett telefonibolag som heter Gunnars 5G Kings. Vi vill ha täckning i hela Sverige förutom i Blekinge av någon anledning. Vi behöver också mest trafik i Uppland. Och om vi vinner i Uppland så kanske du vill skita i alltihopa, för då finns det ingen poäng för dig att bara ha din grej i Hälsingland och Gästrikland. Men de auktionerna har du redan vunnit. Så nu sitter du med Gästrikland och Hälsingland men inte med Uppland. Och då går det åt helvete för
Tele-Åsa.
Ja, hur ska det gå för Tele-Åsa då, känner man. Ni hör ju, det här är ju super super komplicerat. Så hur får man ihop auktionen så att alla inte står där med för få eller för många eller för dåliga frekvenser?
Och det här är ett supersvårt problem som först löstes i början på 1990-talet i USA av just Paul Milgrom och Robert Wilson.
I och med vad då, Åsa?
FCC:s spektrumauktion 1994.
Exakt. FCC är den myndighet i USA som ansvarar för etermedier. Man kan säga att det är som lite motsvarigheten till Post- och telestyrelsen. Minus post, kanske. 1994 så ska de auktionera ut lite spektrum. Det är ett svårt problem som är etablerat. Och Milgrom, han bara kliver in och löser det här.
Jo, han gör det här genom att han designar tillsammans med Robert Wilson en auktion som heter Simultaneous Multiple Round Auction.
SMRA.
En simultan multiobjekt auktion. Och det här i korthet går ut på, det är att det går ut på att man säljer alla objekten samtidigt. Och det låter ju som ett väldigt enkelt problem. Men så är det inte, utan det finns massa detaljer i det här också. Hur man lägger bud, hur man uppdaterar priser, hur man måste stå fast vid sina bud mellan olika budomgångar. Så det är ett helt regelverk kring hur man ska göra det här. Och när man gjorde det här första gången så tror jag man försökte sälja ungefär 50 licenser samtidigt. Och det drog in ett par miljarder dollar, vilket var räknat som en stor succé.
Det var faktiskt bara 617 miljoner dollar, men liksom några miljarder kronor kan man väl säga i alla fall. Och det här var ett bra pris, tyckte man. Vi ska också påminna om att tidigare hade man ju liksom gett bort de här frekvenserna. Så det här var ju liksom
kaching för statskassan.
Verkligen. Poängen, som liksom den stora grejen här, det man ville undvika var det vi var inne på förut. Alltså att folk satt och hade köpt saker som man inte vill ha till slut, eller att man inte hade så mycket som man vill. Så man budar ut allting samtidigt. Så du, Tele Åsa, du lägger bud på Gästrikland och Hälsingland och Uppland samtidigt.
Boom! Och då vet jag vad jag får, eller?
Precis. Och sen finns det då 1000 andra regler som vi inte kommer gå in på här.
Alltså förlåt, men det låter lite rörigt att bara så här boom, 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 lägga massa bud samtidigt, att det blir kaos typ. Och ja, hur vet man då vad man ska ha koll på, att man får det man vill ha?
Ja, alltså de här reglerna skulle underlätta för det här. Vi ska också komma ihåg, det här är liksom inte en sån bondauktion där det är så här: Åsa har ett bud på 25 på Uppland och 30 på Gästrikland och 94 på Hälsingland.
Man står inte och skriker i ett rum.
Nej, alltså sån här auktion kan ta dagar eller veckor eller ibland månader. Det är liksom så att man har tid att hålla koll på. Men poängen är att du ska kunna se vad håller på att vinna samtidigt. Alltihop liksom.
Jag misstänker att det är datorer inblandade.
Nu för tiden är det garanterat datorer inblandade. Verkligen, vi lever ju i den digitala eran, vet du. Men liksom själva lösningen, kör allt samtidigt, den är så himla fin och enkel, tycker jag.
Det är underbart med jättesvåra problem som har jätteenkla lösningar.
Ja, och den här ändå relativt enkla lösningen, den blev faktiskt väldigt revolutionerande.
Ja, den första tror jag var 47 objekt, men nu har man kört sådana med upp till kanske 2000 objekt samtidigt då. Så att man höjer priserna på alla samtidigt mellan de olika budomgångarna. Vilket gör då att man kan som budgivare lägga bud på fler objekt samtidigt. Och man kan då, om man känner att jag kan inte få alla de objekt jag vill ha, så kan man också hoppa av samtidigt.
Sen 1994 har SEC dragit in mer än 120 miljarder dollar.
Woo!
Så har alla känt verkligen till den amerikanska statskassan genom sådana här spektrumationer då. Allmänt anser man att det här har liksom funkat superbra, bra, och man har använt det här i över 100 länder, till och med i gamla Svedala.
Vänta, är det det här som är den här 5G-grejen som ska hända nu, som man hör lite om ibland men inte fattar?
Ja, alltså snart ska man hålla i en faktiskt lite mer avancerad variant av en sån här liksom auktionsmodell i Sverige för 5G-nätet. Milgram har liksom tagit vidare den här modellen och han har skapat någonting som heter Combinatorial Clock Auction.
CCA.
Kanske, han förkortar det. Ja. Det är liksom en man paketerar det här på lite olika sätt innan man säljer vidare. Vi kommer inte gå in exakt på hur liksom den grejen funkar. Man kan säga, det är det vi pratar om, fast lite mer.
Lite mer, ja. Extra allt. Jag känner lite så här att det här är någonstans, förlåt alla Nobelpristagare, är det lite basic? Alltså, det är liksom inget så här jättekomplicerat som man måste förstå för att fatta hur det här funkar. Eller?
Nej, sen är det här lite svårare tror jag än hur jag har beskrivit det här för dig nu liksom.
Såklart, såklart. Alltså, man måste ju förenkla för att förklara saker. Men det är ju ändå så att det är en auktion. Och auktion är ju ändå ett begrepp vi är bekanta med.
Ja.
Ja. Och så har man en lite ny modell som man ändå typ fattar intuitivt hur den funkar. Alltså, är det så att vi bara är liksom jättedåliga på att fördela resurser och att det krävs en Nobelpristagare för att komma på såna här ganska grundläggande grejer, eller?
Ja, alltså på ett sätt så kan jag också känna som sak att så här, ja, det här var, vi kör dem samtidigt liksom. Är det den så här stora grejen? Är det Nobelprisgrejen? Samtidigt som liksom ingen har kommit på det här innan och det är liksom ett jättesvårt logistiskt problem som man nu bara så här har löst. Och jag tänker också så här, att du och jag kan förstå en lösning på ett svårt problem intuitivt, är inte det bara en ganska bra grej?
Men är det kaxigt att säga att vi nu vet var ribban ligger för Nobelpriset, att den inte känns helt ouppnålig?
Det tycker jag vi tar med oss in i 2021, att nästa år, då är det vi som står där på bankett, och kanske det är en riktig bankett också.
Ja, ja, 2020 sämsta året att få Nobelpris.
Verkligen. Vi ska kanske också föra till protokollet att det, liksom, det finns gånger då det här inte har funkat så här 5+ jättebra. Alltså att det liksom tagit sig in så dåliga aktörer och sådär. Liksom det har inte alltid varit att så här, man tar den här modellen och så bara funkar allting perfekt. Men Tommy Andersson tycker, med viss rätt tycker jag, att vi faktiskt inte ska fokusera så mycket på just den delen.
Det är bara en utopi som saker och ting alltid går perfekt. Jag tror man är ganska naiv om man tror att man ska med hjälp av olika typer av sådana här knep alltid nå perfekta resultat. Människor funkar inte så, för man kan inte ta med alla saker i beräknade. Det kan hända saker, det kan komma ekonomiska kriser, det kan komma nya regleringar, det kan komma olika kapitalbegränsningar som gör att även om det teorin fungerar perfekt, så gör det inte alltid det i verkligheten. Men det man ska komma ihåg då, det är att det man ska jämföra det här med, det är det scenariet som hade skett i frånvaro av de här aktionerna. Och det hade varit ett mycket sämre scenario, och det tror jag alla är helt överens om. Det här kan man säga att det här är mer ett verktyg som skapar förutsättningar för att man ska kunna få effektiv tilldelning. Men detta sagt så är det inte alltid så att de här aktionerna lyckas.
Med det är kapitalet slut. Tommy Andersson har skrivit en bok som heter Algoritmmakaren, konsten att fatta systematiska beslut, som handlar om hur man kan använda algoritmer för att lösa många samhälleliga problem, typ hur man passar ihop organdonatorer med personer som behöver organ, eller flyktingar med rätt regioner. Den finns på bokställen, boklådor.
Ja. Bokinternet.
Lådor.
Hemsidor. Mm. Ja. Jag heter Åsa Secker, du heter Gunnar Harrius. Och man får jättegärna gå in på kapitalet.se/svara och fylla i vår lyssnarundersökning. Det tar 5 minuter och det hjälper oss jättemycket. Det låter som en lögn, men det är sant. Alltså, det hjälper oss jättemycket med att göra bättre program, med att liksom optimera våra annonser. Ja, ni fattar. Mm. Gör det bara ni som lyssnar, vi blir jätteglada.
Verkligen. Kristoffer Krok har mixat det här. Jakob Bichell är chef här. Hej då!
Hej då!